lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att judehataren Haman gick till kungens palats tidigt på morgonen för att be kungen att hänga juden Mordokaj. Men den stackars Haman råkade komma precis vid den tidpunkt då kungen hade bestämt sig för att hedra Mordokaj för att han 5 år tidigare hade räddat kungens liv. Och det som plötsligt sker är alltså att Haman genom detta sitt tidiga morgonbesök på slottet uppnår precis det motsatta av det han hade planerat. För ingenting kunde väl göra Haman mera missbelåten och förnedra honom mer än att han själv blev tvungen att ikläda juden Mordokaj i de kungliga kläderna, sätta honom på kungens häst och själv som en springgrabb vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att det här, det är den man som kungen vill hedra. Men det var just det Haman hade varit tvungen att göra. Och sedan hade han skyndat hem, sörjande och med överhörligt huvud. Och där hemma, där hade hustrun och alla hans vänner sagt: är Mordokaj av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och precis när de slår Haman i huvudet med den deprimerande kommentaren, så knackar det på dörren. Och det är kungens hovmän som kommer för att hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Ja, för den som glömmer Gud och hatar Guds barn, så väntar det alltid en överraskning förr eller senare. Och därmed har vi kommit till kapitel 7 i Esters bok. Och det kapitlet handlar om mannen som gick för att delta i en stor och härlig fest, men som slutade i galgen. Vi läser i Esters bok kapitel 7, verserna 1 och 2. Så kom då kungen och Haman till gästabudet hos drottning Ester. Och när vinet dracks, sade kungen till Ester också nu den andra dagen: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad, och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så ska den uppfyllas. Hade Haman gått till drottning Esters första bjudning, stolt och med stor glädje och förväntan, så gick han nog den här gången med mycket blandade känslor. Det var ju glädjande att Ester bjudit honom och kungen till sin fest, men han kände sig ytterst förödmjukad av att ha gått runt i stan och ledsagat Mordokaj, som blev visad en sådan ära av kungen. Haman vet nog inte varför kungen plötsligt visar Mordokaj en sån ära. Men han var otroligt glad över att han inte hunnit föreslå kungen att han skulle hänga Mordokaj. För då hade han ju varit avslöjad på ett ögonblick. Men den ära som kungen visat Mordokaj blev för Ester ett yttre tecken som gav henne större frimodighet, vilket hon verkligen behövde. För idag så skulle hon framföra sin önskan till kungen. Visst kände hon sig nervös, men hon var redo. Och när kungen nu frågar Ester: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad. Så läser vi i verserna 3 och 4. Drottning Ester svarade och sade: Om jag har funnit nåd för dina ögon, o kung, och det så behagar kungen, så må mitt liv bli mig skänkt på min bön, och mitt folks på min begäran, ty vi är sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dräpas och förgöras. Om vi endast hade blivit sålda till trälar och trälinnor, så skulle jag ha tigit. Ty den olyckan skulle inte vara sådan att vi borde besvära kungen med den. Här serverar drottningen något som blir en mycket skrämmande överraskning både för kungen och för Haman, eftersom ingen av dem visste att drottning Ester var av judisk ätt. Och hennes bön till kungen är att hennes liv och hennes folks liv ska sparas. Som du minns ifrån tidigare kapitel i Esters bok, så hade hennes fosterfar Mordokaj uttryckligen sagt till henne att inte låta någon få veta att hon var jude. Vi läste det i Esters bok kapitel 2 och vers 10 där det står: Men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något, ty Mordokaj hade förbjudit henne att säga något om det. Och Haman hade, som du säkert också minns, fått kungen att godkänna en förordning som gav Haman lov att utrota alla judar och plundra all deras egendom. För Haman anade ju inte att drottning Ester var judinna. När Ester nu bekänner sig som judinna, så gör hon sig till ett med sitt fördömda folk och därmed till ett med judarnas Gud. Samtidigt visar hon en stor ödmjukhet inför kung Ahasverus. Jag skulle inte ha sagt något om vi bara hade blivit sålda som slavar. Jag ville inte ha besvärat kungen med en sådan fråga. Hade judarna blivit sålda som trälar, så hade det ju ändå gett en inkomst till statskassan. Men att ett folk som var så trogna mot kungen och så arbetsamma skulle utrotas, det var ju inte bara en olycka för det judiska folket, men också en olycka för det persiska riket. Ester önskade att kungen skulle veta att det judiska folket hade blivit förrådda och var nu dömda att utrotas. Kungen är chockerad. Vem har kommit på idén att försöka utrota drottningen och hela hennes folk? Vi läser Ester kapitel 7 och vers 5. Då svarade kung Ahasverus och sade till drottning Ester: Vem är den och var är den som har understått sig att göra så? Allt har tagit en helt ny vändning för Haman. Och jag tror att det inte riktigt gått upp för honom vad det är som nu håller på att ske. Han hade aldrig vetat att den kungliga förordning som beordrade att alla judar skulle utrotas skulle bli en dödsdom över drottningen. Han visste inte att hon var judinna. Och när Ester nu svarar, så sätter hon sitt liv på spel, men hon uttrycker sig mycket klart och rakt på sak. Vers 6. Ester sade: En hatfylld och illvillig man är det, den onde Haman där. Då blev Haman förskräckt för kungen och drottningen. Informationen om att Ester var judinna, den har gjort den eljest så talföre Haman stum. Haman hade försökt förgöra Guds utvalda folk, fullständigt blind för att judarnas Gud var en levande Gud som kräver var och en till räkenskap för vad de har gjort emot hans ögonsten. Och Guds försyn ska bevara Israels barn. Och när kungen får veta att det är Haman som står bak det här, så håller han på att explodera av vrede, så han måste ut i palatsets trädgård för att få luft. Och vi läser vers 7. Och kungen reste sig upp i vrede och lämnade gästabudet och gick ut i palatsets trädgård. Men Haman gick fram för att be drottning Ester om sitt liv, ty han såg att kungen hade beslutat hans olycka. I Galaterbrevet 6, vers 7 så står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och frågan är inte om den skörden kommer, utan frågan är bara när den kommer. För den kommer alltid, förr eller senare. För Hamans del så kom den nu. När kungen gick ut i vrede till palatsets trädgård så såg Haman redan sin dödsdom i kungens blick, och han reser sig genast för att gå fram till drottning Ester för att bönfalla henne för sitt liv. Haman hade varit smart och målmedveten och arbetat energiskt för att nå sina mål. Men drömmen om rikedom, makt och ära hade gjort honom fullständigt blind för att det finns en Gud som står bakom kulisserna och vakar över sitt folk. Och också i det här kapitlet möter vi Guds försyn på nytt. Men se nu på Haman, den man som inte tvekat för att utrota ett helt folk. Han går nu ner på knä och ropar ödmjukt på grund av ett enda liv. För nu är det nämligen hans liv det gäller. Kungen är rasande, för genom Hamans manipulering och list så var ju faktiskt kungen själv delaktig i det här beslutet. Haman inser att Ester inte kommer att visa barmhärtighet mot antisemitisten som planerade att mörda hela hennes folk. Livrädd så handlar Haman som i dårskap när han går helt fram till soffan där drottningen sitter och sjunker ner mot drottningens fötter. Så där är det kungen finner Haman då han återvänder från sin tankepaus i palatsets trädgård. Vi läser Ester kapitel 7, vers 8. När kungen därefter kom tillbaka till gästabudsalen från palatsets trädgård hade Haman sjunkit ned mot den soffa där Ester satt. Då sade kungen: vill han också utöva våld mot drottningen här inne i min närvaro? Knappt hade detta ord gått över kungens läppar förrän man höljde över Hamans ansikte. Lägg märke till att kung Ahasveros behöver inte utfärda någon order. Han bara kommer in från trädgården och in i salen och ser vad som sker. Han gör bara ett uttalande, och genast så vet de tjänare som står där vad de ska göra. Det är också värt att lägga märke till att tjänarna inte gjorde något innan kungen talat, utan de bara stod där och såg på. Ester hade alltså inte ropat på hjälp. Men när kungen talat uppfattar tjänarna hans ord som en dödsdom, och de täcker därför genast över Hamans ansikte. För så gjorde man inte bara bland perserna, men också i det grekiska och även det romerska riket. I Ordspråksboken 26, vers 27 så står det: Den som gräver en grop, han faller själv där i, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka. Haman hade efter hustrun och vännernas råd rest en 25 meter hög galge för att hänga Mordekaj i den. Och vi läser Ester kapitel 7, vers 9 och 10. Och Harebona, en av hovmännen hos kungen, sade: vid Hamans hus står redan en påle, 50 alnar hög, som Haman har låtit resa upp för Mordekaj, vars ord en gång var kungen till sådan nytta. Då sade kungen: häng upp honom på den. Så hängde det upp Haman på den påle som han hade låtit sätta upp för Mordekaj. Sedan lade sig kungens vrede. Vi repeterar Paulus ord till de troende i Galatien. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och den höga galge som Haman själv hade låtit bygga, och där han hade planerat att hänga en oskyldig, det blir den galge där han själv nu ska dö. Dödsdomen kunde genast verkställas, för Haman hade själv gjort hela förberedelsearbetet och också själv betalat kostnaden. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och i Johannes kapitel 10 så kallar Jesus honom för tjuven, och han säger: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Satan kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och Haman, han är varken den första eller den sista som har fått erfara det. Och som för de flesta så gick verkligheten upp för dem när det var för sent. Synden gav inte vad den lovade. När Guds rättfärdighet verkställs så hängs Persiens högst uppsatta minister i Persiens allra högsta galge. Haman hade försökt bedra den persiske kungen. Han hade försökt utrota Guds egendomsfolk. Men den enda som han till sist bedrog, det var sig själv. Ja, sådan är syndens väsen. Det en människa sår, det ska hon också förr eller senare skörda. En ogudaktig författare sa att stillheten är en av människans stora källor till ångest. Men det är inget annat än en lögn. Människans desperata flykt undan stillheten är egentligen, djupast sett, bara ett försök att fly ifrån sig själv, fly ifrån sanningen. I Romarbrevet kapitel 2, vers 6-9 står det: han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Ja, det är synden som är ångestens källa, inte stillheten. Stillheten bara avslöjar ångesten. Jag möter många människor som försöker skylla sin oro och sin ångest på Gud. Pietismen skapar ångest, skrev en författare. Och det är nog riktigt att när Guds ord och pietismen både i lära och liv träffar samvetet, så gör ångesten sig gällande. Och fruktan för döden tränger sig också på. Men var finner du denna ångest? Ja, i alla fall inte hos pietisten. För ju heligare och mera helhjärtad en människa lever med Gud, desto mindre fruktar hon. Därför är det inte rätt att ge Gud och hans ord skulden om en människa i sin kamp mot sanningen och mot Guds andes kallelse känner en fruktansvärd oro i sitt hjärta. Det var inte stillheten som gjorde Haman full av ångest, men det var skulden som nu plötsligt blev uppenbarad. Ingen av oss vet när vår sista stund kommer, eller hur lång tid vi får att leva. De allra flesta människor tänker nog, jag ska i alla fall inte dö idag. När Haman gick till festen hos drottning Ester hade han knappast tänkt att idag var faktiskt hans sista livsdag. Men det var det. Och nu hade ögonblicket kommit och han skulle skörda vad han hade sått. Av naturen är vi människor Guds fiender. Det var även Haman. Dessutom hade Haman en position i det persiska riket som gjorde att alla andra av kungens tjänstemän böjde sig för honom. Därmed fick han allt för stor tro på sig själv. Och han är inte den första som har haft allt för stor tro på människan. En av de saker som verkligen hindrar människan från att söka Gud är just tron på människan. Men det kom ett ögonblick, även i Hamans liv, då han fick se vad den tron var värd. När det gick upp för honom att den galge som han själv hade låtit bygga och som han hade trott skulle göra en ände på hans oro, blev i verkligheten en källa till dödsångest. Vad tror du Haman tänkte när kungens tjänare satte hettan över hans huvud? För Haman visste mycket väl att den brottsling som var dömd till döden aktades ovärdig att få se kungens ansikte. Så har man vet vad det betyder när kungens tjänare höljde över hans ansikte. Då kan man tala om ångest. Tänk om Haman hade gått till Mordokaj och sagt: vad är det för en gud som får dig att stå emot både mig och kungen och sätta inte bara karriären men också livet på spel? Men det gjorde han inte. Haman hade ju länge kommit sig fram med hjälp av list och bedrägeri, och det hade ju gått så bra. Är man bara smart, klarar man sig alltid, var det en som sa. Många människor låter lura sig av att Guds kvarn mal långsamt. Det ser inte ut som det får någon konsekvens att man föraktar Guds bud. Men om Guds kvarn mal långsamt, så mal den oerhört väl. Och straffet är syndens ständige följeslagare. Synden har sin glädje, men den är förljugen. För när man närmare granskar den glädje som synden erbjuder, så är det faktiskt inget annat än kamouflerad tomhet och förtvivlan. Synden har sin egen himmel, men den är också förljugen. För bakom syndens himmel hänger ett mycket tunt förhänge som vid minsta vindfläkt kan blåsa åt sidan och avslöja helvetets kval. Romarbrevet 6:23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det är skillnad på det, syndens lön och på Guds gåva. Haman valde syndens lön, och när hettan sattes på hans huvud var det för sent. Kära vän som lyssnar, låt det inte bli för sent för dig. Ta emot Guds gåva, för du vet inte när din stund kommer. Men just nu kan du ta emot Herren Jesus Kristus, Guds gåva till dig. Jag vet inte heller när jag ska lämna jordlivets grus. Jag vet inte när Jesus ska hämta mig, men jag vet att när han en gång hämtar mig, ska han bli mitt härliga ljus.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.